Första Korinthierbrevet, första kapitel. Det står så här från vers 18. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Amen. Tack kära himmelske Fader att du ska välsigna ditt eget ord. Tack Jesus att du ska låta din heliga ande levande göra ordet på våra hjärtan. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Ja. Det är mycket intressant och egentligen samtidigt mycket märkligt hur, om man försöker förstå Gud, vilket man inte kan göra, men man som människor så vill vi ju gärna förstå Gud och förklara honom. Det ligger lite grann i sakens natur. Men att just det här faktumet att Gud valde att rädda världen genom dårskap. Någonting som människorna ser ner på. Någonting som för människan egentligen är svårt att ta till sig. Som man kanske till och med gärna ser på som vilken berättelse eller skröna, myt, saga eller vad som helst. Att Gud sänder sin son till världen och låter honom födas via en jungfru. Och att denne son, denne Jesus, vandrar här nere på jorden och gör under och tecken och predikar om Guds rike. Och sedan låter sig korsfästas på ett kors. För mänsklighetens synd, för din och min synd. Det är svårt att ta till sig det. Egentligen så är det ganska omöjligt. Det krävs mycket nåd ifrån Gud. Och tron är ju en gåva, står det i Bibeln. Alltså en Guds gåva som Gud vill ge oss människor. Så att vi kan tro på honom, sätta vår tilltro till hans handlande i Jesus Kristus. Och Guds tankar, Guds handlande är, och överhuvudtaget de andliga verkligheterna som finns och som också beskrivs i Bibeln, det är paradoxalt på något sätt. Det står på något sätt i motsättning till den materiella världen. Hur den materiella världen och människor ser på saker och ting. Det är dårskap. Men vi ser här, som vi läste alldeles nyss ifrån vers 21. Gud, han har gjort det på det här sättet därför att inte någon människa ska kunna berömma sig och kunna slå sig för bröstet och säga att jag är så här smart eller jag är så här andlig. Så på grund av mig så har jag lyckats komma fram till det här. Nej, han ville istället göra det på ett annat sätt. Det står så här i första Korinthierbrevet 1 och 21. Och vi läste det förut, men jag vill på något sätt peka på det. Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Och här har vi en hemlighet. Människan har tillgång till Gud genom tron på Gud, tron på Jesus. Och det är via förkunnelsen, genom predikan, som människan kan på något sätt få upp ögonen och förstå att det här är en verklighet, det fungerar. Gud är för mig, han finns, han lever. Jesus, han är sann, han har dött för mig på korsets trä. Men det är svårt för människan att ta till sig det här. Jag vet inte hur många diskussioner och samtal jag har haft med människor under mina år som pastor och även efteråt naturligtvis. För det är liksom... Det finns någonting inom människan som gör att hon inte kanske vare sig vill ta till sig det här eller kan ta till sig det här. Och det är ju synden i människan. Synden i människan hindrar människan från att kunna komma till Gud och få kunna upptäcka honom, förstå honom och få kontakt med honom. Det är synden i människan. Det är det som hindrar henne. Men det är ju på det här sättet att vi människor, vi är ju funtade på ett speciellt sätt. Och det ser man också när man läser Bibeln. Att människan, både på gamla och nya testamentet, det var svårt att sätta sin tilltro till saker och ting som man inte har sett. För människor säger ju gärna så här, får jag bara se Gud så ska jag tro på honom. Och läser vi gamla testamentet, man skulle kunna räkna upp många situationer där människor begärde tecken bara för att de skulle kunna tro och lita på Gud. Man vill att det skulle... Att solen skulle backa till exempel. Jag för mig att det är någonstans att det handlar om att dag också. Jag minns inte exakt. Eller att så när Mose blev kallad av Gud så säger Mose så här. Hur ska de kunna tro mig när jag kommer till dem och berättar om att du vill befria dem ifrån fångenskapen i Egypten? Ja, då säger Gud till honom, släng din käpp. Och plötsligt så förvandlas käppen till en levande orm. Och så gör Mose samma sak för folket. Och då tror de på honom. Och när Gud leder folket genom öknen. Då, naturligtvis är det för deras hjälp också. Men det är också mycket för att de ska förstå. Att Gud är med dem. Så på dagen då leder han dem med en molnstod. Och på natten så leder han dem med ett eldsken, så att säga, ett ljussken. Allt för att folk ska kunna tro och våga följa Gud. När Jesus har uppstått ifrån de döda och återkommer till sina lärjungar, så vet vi att en lärjung inte är med där. Och det är Thomas, han säger, får jag bara sticka mina händer i hålen i hans händer? Eller sticka mina fingrar i hålen på hans händer så ska jag tro. Liksom han måste ha det här fysiska, materiella beviset för att kunna tro. Och Jesus, när han återkommer och visar sig för lärjungarna igen, det är inte så att han går till rätta med honom på det sättet som man kanske skulle kunna tro, utan han säger bara till Thomas, kom fram, så stick dina fingrar. Han är inte främmande för att Thomas ska få sin otro bekräftad. Så det är inte främmande för Gud att vi som människor kanske behöver tecken och tydliga fingervisningar om Gud i tillvaron när han vill leda oss. Men det kan också gå till överdrift. För vi ska inte förlita oss på tecken och på det materiella. Det kan gå till överdrift också, för vi ser att när judafolket, eller när, rättare sagt, när Mose lämnar judafolket och går upp på berget och han är där 40 dagar, så blir folket rastlöst och de börjar bli oroliga. Kommer han inte tillbaka, Mose? Och så får de Aaron, Mose bror då, får de honom att tillverka en guldkalv. Och som det står, som ska gå före oss, står det då i texten. Alltså man hade sånt behov av att ha någonting som gick före dem så att man skulle våga fortsätta sin vandring. Och det här var ju negativt, och Gud han gick till rätta med det här också. Naturligtvis ändå i ett senare skede. Alltså det finns det här behovet hos människan. Men tittar vi på andra Korinthierbrevets 5:e kapitel. Andra Korinthierbrevets 5:e kapitel. Andra Korinthierbrevets 5:e kapitel står så här från vers 6. Och det är Paulus som säger det. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren. Vi lever i tro utan att se. Eller som det står i 1917 års översättning. Vi vandrar i åskådning utan att se. Tron i mångt och mycket handlar om att vandra, som vi läste här, i någon slags förhållande till Gud och till tillvaron och till framtiden. Att kunna gå och vandra tillsammans med Gud utan att ständigt och jämt få dessa bekräftelser. Utan att kunna se vad som kommer. Utan man vandrar i tro på Gud och förtröstan på honom. Och det är inte så lätt alltid att göra det. Därför att vi är med ändå människor. Vi lever i den fysiska tillvaron. Och vi behöver i mångt och mycket på något sätt, så att säga, bekräftelser på att Gud är med och att han leder oss. Och vi kommer aldrig från det faktum. För vad som är typiskt för människan, det är, oavsett om man är kristen eller inte. Nu dömer jag ju inte att säga att alla är på det sättet. Men det finns ändå på något sätt i människans natur att man vill sitta vid ratten. Man vill styra och ställa. Man vill ha kontroll över sitt liv. Och då kan man vill bestämma över sitt eget liv och sina beslut. Man vill inte ha någon annan som blandar sig in i det. Och det här är ju någonting som den otroende människan säger. Blir jag en kristen så då måste jag göra så och så. Och då får jag inte göra så och så. Så ser man på det kristna livet. Medan du och jag som har kommit in i trons värld och ett liv tillsammans med Kristen, eller med Kristus. Vi upplever det som en förmån att få ha det så här i sitt liv. Det är en styrka. Det är en fantastisk möjlighet att få vandra tillsammans med Herren och låta då honom sitta vid ratten. För det står så här, jag kan repetera det här som jag läste nyss. Det här. Läste vi från Andra Korinthierbrevet 5:6. Därför är vi alltid vid gott mod. Och sen säger han då, vandrar i tro, kommer det sen då, det här som jag läste nyss. Men vad syftar han på när han säger därför? Om vi backar en vers till versen innan, ifrån Andra Korinthierbrevet 5:5, så ser vi vad han syftar till i det här bibelordet. Och det är det som är det intressanta egentligen. För att Paulus lyfter fram en sanning här, och så kommer då det här sammanhanget som vi har läst om att man ska vandra i tro och inte i åskådning utan att se. Jo, det står så här. Gud har själv skapat oss just detta, och som en borgen har han gett oss anden. Tänk vad fantastiskt. Som kristen så är man alltså inte på något sätt utlämnad till någon slags tillfälligheter eller något obestämt. Utan Det finns någonting stabilt i det kristna livet. Någonting som vi kan få uppleva, nämligen den heliga ande, hjälparen, när det gäller att få vandra i tro och inte åskådning. Det står så här från Galaterbrevet 5:16. 5:16, förlåt. Galaterbrevet 5:16. Galaterbrevet 5:16. Galaterbrevet 5:16. Nej, säger jag. Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen, står det i den nyare översättningen. Och i den här översättningen så står anden med stor bokstav också, så då förstår vi vad det handlar om. Efter vad som jag tolkar det i alla fall. Att anden får leda oss. Vilken förmån att få uppleva Guds ledning genom den heliga ande. Och som vi ser också sista raden här, så står det det här som vi kanske har lite svårt med då, som tro, eller som människor, som jag sa i början här, att man vill sitta vid ratten och styra. Och det står ju så här: men om anden får styra er. Alltså det, då förstår vi att det är på något sätt i någon speciell riktning. För så är det ju när jag får hit idag och skulle till gudstjänsten idag och satte mig vid ratten. Så styrde jag bilen i en viss riktning, för jag skulle hit. Och så kom jag hit. För jag hade ett mål med det att jag satte mig i bilen på morgonen. Då hade de flesta av er. Vissa kanske tänkt åka någon annanstans först, men sen kom de hit i alla fall, för Gud ville det också. Alltså, tänk att få ha det på det sättet, att få vara styrd av den heliga ande. Och det oftast är det på ett naturligt sätt, man vet inte om det. Men har man en kontakt och lever nära Herren, så kommer han, och man liksom är överlåten till Herren med sitt liv. Och man också har den här kontakten och upplever hjälparen i sin vardag. Så kommer han att styra den kristna människan på ett naturligt sätt. Utan att hon behöver anstränga sig och egentligen känna någon stress utöver det. För det kommer naturligt. Jag tror jag nämnt det en gång tidigare, men det kommer till mig nu. Så jag tar mig friheten att nämna det. Kanske någon som inte har hört det. Jag minns för många år sedan när jag skulle på predikantveckan. Det kan vara 20 år sedan kanske. Predikantveckan i Stockholm. Och då tänkte jag, då fick jag en tanke så här: jag ska ta med mig några traktater. Man vet aldrig. Alltså en traktat med ett kristet budskap. Man vet aldrig vad som händer, vilken situation man hamnar i. Så då plockade jag fram, tog jag traktaterna. Sen såg jag, men oj då, jag har ju faktiskt stämplat de här traktaterna. Det står ju Philadelphia undrom box 11, 881, 95 undrom. Det kanske inte var... Ja, men jag tar med mig dem i alla fall. Så jag tog med mig de där traktaterna ner till Stockholm. Och redan första kvällen så skulle jag bo hemma hos en kamrat, Leif Grip, som bodde i Tumba, har jag för mig då. Och då skulle han in och handla lite grann, så vi skulle ha något gott att äta på kvällen. Och då gick vi in på någon metrobutik där när vi kom till Tumba. Och han gick fram till ostdisken och där stod en kvinna. Och vi skämtade lite grann som vi brukar göra, vi predikanter. Alltså inte med kvinnor, det låter lite illa, men med alla överhuvudtaget. Och när han hade handlat färdigt så dröjde jag mig kvar och småpratade med den här kvinnan. Och så sa jag till henne: du ska få en sak utav mig. Du ska få en traktat. Så lämnade jag över en traktat till henne. Så hon tittade på den och sen tittade hon på sista sidan. Vad konstigt, säger hon. Ja, vad då, sa jag. Jag kommer ifrån undrom. Vad är oddsen? Vad är oddsen?
Det är fler som spelar på hästar här, hör jag. Nej, jag skojar. Nej, då, jag spelar inte på hästar. Då sa jag så här: du, det är ingen tillfällighet det här. Utan Gud, han vill någonting med det här. Gud, han har ett ärende till dig. Ja, sa hon. Vad konstigt. För när jag var ung så bodde jag i Undrom. Och så döptes jag och kom med i församlingen i Kramfors. Men sen kom jag bort ifrån Gud. Det är ingen tillfällighet det här, sa jag. Utan Gud, han har ett ärende till dig. Han älskar dig. Och han har sett dig under alla de här åren. Och han vill ingenting hellre än att du ska komma tillbaka till honom. Inte hade jag gjort någonting. Jo, jag hade stoppat med mig en traktat. Det är klart, det gjorde jag. Och jag tog upp den där och gav den till henne. Men annars, det var ju bara Gud. Det var Guds ledning, den helige ande. Vi behöver avdramatisera det kristna livet i mångt och mycket när det gäller att kunna få nå människor med budskapet om Jesus. Därför att Gud, han är så personlig och han är så intresserad av varje enskild människa som går där ute och som du och jag möter. Varje liten enskild människa. Men det krävs kanske en liten egen insats av dig och mig då. Att vi vågar vara frimodiga i en situation. Därför Gud, var så säker på, han är med dig. Den heliga ande leder dig varje dag. Och han vill styra dig i den rätta riktningen. Så att du kommer dit exakt som han vill att du ska vara i den stunden. Jag vill uppmuntra dig med det. Låt den heliga ande få verka i ditt liv. Och ha honom som en hjälpare och en samarbetspartner. Hemligheten att vandra i tro på Herren, det är alltså att inte sätta sin tillit till sig själv, utan istället sätta sin tillit till Gud och den heliga ande. Och när jag satt och tänkte och förberedde mig för predikan, när jag liksom hade kommit så här långt, då kom det en bild för mig. Och så kom jag att tänka på Paralympics. Det är ju OS för de funktionsdrabbade. Så kommer jag att tänka på hur fantastiskt det är. Allt som händer där är naturligtvis fantastiskt. Men det som på något sätt talade till mig i den där stunden, det var när de här blinda skidåkarna kör sina lopp. Tänk att vara blind och sen kanske åka skidor upp och ner för backar i kurvor. Och du ser inte vad du gör. Och de gör ju det alldeles själva också. Eller hur? Nej, det gör de inte. De har en ledsagare. Ibland åker de väl före och ibland åker de efter. Men de talar precis om för dem att nu kommer en backe. Nu om några sekunder så ska du svänga vänster, etc. Va? De talar precis om för dem hur de ska göra för att de ska kunna nå målet. För att nå målet. Och dit vill vi väl alla, eller hur? Dels att kunna nå målet med vår tillvaro här nere på jorden. Att kunna nå upp till det mål som Gud har satt. Att alla människor, Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Läste Lars-Åke här i inledningen. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är hans målsättning. Dit vill jag nå med mitt liv. Att, inte att jag kan frälsa alla människor, men att jag kan nå i alla fall kvinnan vid ostdisken eller var det nu är någonstans. När jag möter människor. Att kunna nå dem med budskapet att de är älskade. Att det inte är någon tillfällighet att de befinner sig här och nu. Utan att Gud har en plan och en tanke med dem. Att han vill frälsa dem. Att vandra i tro, att inte se. Men så finns det en paradox där. Därför att när du och jag tar emot Jesus, i våra liv. När man som kristen blir en kristen och blir frälst. Plötsligt så öppnas ens ögon också. Plötsligt så ser man det man aldrig har sett tidigare. När man konfronteras med budskapet och den heliga ande som är vår hjälpare. Som går före oss och leder och styr oss. Och som har lovat att levandegöra budskapet så att den människan får upptäcka vem hon är. Nämligen Gud, den heliga ande, överbevisar om synd som är hans uppgift bland annat. När man får upp ögonen för vem man själv är och att man är en syndare. Så ser man plötsligt klart och tydligt. Plötsligt så ser man Gud, upplever honom, Jesus, hur han verkar. Plötsligt så öppnas Guds ordet för en om man ser det man aldrig har sett tidigare när man läser Bibeln. Därför Gud, han öppnar ögonen. Plötsligt så ser man människorna runt omkring sig som håller på att gå förlorade. Som man aldrig har sett förut när man bara tänkte på sig själv. När man gick förbi den slagne mannen. När man gick förbi tiggaren på gatan. Plötsligt så öppnas ens ögon. Så det är tudelat det där. Man ser saker och ting man inte har sett förut. Men samtidigt så litar man till fullo, till 100% på Gud och Guds ledning. För det man inte ser, det som i mångt och mycket tillhör det osynliga, den andliga världen. Den heliga ande vill vara vår ledsagare och han vill hjälpa oss att nå Guds plan och våra liv och det himmelska målet. Den materiella världen har förändrats i mångt och mycket, kan man väl säga. Alltså den materiella världen, det världsliga så att säga. Även om svagheten och dysfunktionaliteten på något sätt har en helt annan plats i vårt samhälle nu mot vad den hade förr. Och det får vi vara tacksamma för. Men det har alltid varit så att den materiella världen, den ser ner på svaghet. På det som är svagt. Men Gud, han begränsas inte utav svaghet. Vi ska läsa fortsättningen där som vi läste till inledning. Vi läste ju första Korinthierbrevet 18 och 25. Och vi har faktiskt varit inne på och snuddat vid det också. Alla redan. Första Korinthierbrevet. Vi läste från 18. Men jag tror att det är vers 25 här. Jag har ju det mitt lilla utkast som jag skriver här nu. Så. Vi läste i alla fall här. Guds dårskap är visare än människorna. Och Guds svaghet är starkare än människorna. Och så kommer det här då. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och så kommer det då det jag tänkte på. Och det som är svagt i världen. Det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja det som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Vad innebär detta? Svaghet. För hur den är så tror jag att du känner igen dig i just den beskrivningen. Att ibland så känner du och jag oss människor som så svaga. Att vi inte räcker till. Jag vet inte hur du har det, men jag känner så i alla fall. Att man, att man har målsättning, som jag sa tidigare, man har en målsättning att få, och en önskan och bön att få vinna människor för Gud, och men man når liksom inte ända fram, och man ja, jag tänker på hur Mose, när han fick kallelsen av Gud att gå till judafolket med beskedet om befrielse, så känner han en svaghet. Han känner, vem är jag? Jag kan inte tala, känner han. Jag är ingen talare, jag skickar någon annan. Kanske Aron, jag vet inte. Men alltså, just den här känslan man kan känna, att det finns de som kan det här mycket bättre än jag. Och han är bättre än jag. Och så, och sen så ser man ner på sig själv och tycker att man, ja, man ska bli vid sin läst, som det heter. Att man, den typiska jantelagen som ändå finns, och den finns även i den kristna gemenskapen också. Att vi inte tycker att vi räcker till. Men så har vi det paradoxala som vi har varit inne på alldeles nyss här, dårskapen. Att Gud, han utväljer det som är svagt. Han utväljer en tonårig flicka av alla att bära Guds son. Han väljer att låta barnet föda i Betlehem, som det står, den ringaste av alla städer. Och han låter barnet födas i ett stall som om något inte vittnar om barnets tillhörighet och att barnet verkligen är Messias, konungarnas konung. Alltså, så Gud, han går konstiga vägar. Han utväljer det som är svagt och det som är litet i människors ögon. Och det här ger på något sätt ett hopp för dig och mig också. Att hur eländiga vi än känner oss, du och jag som troende ibland, när vi ser på oss själva och kanske jämför oss med andra människor, andra troende, så är inte det något hinder för Gud att kunna använda dig och mig. Kom ihåg det. Han kan använda en liten landsortsförsamling där gnistan får på något sätt slå ner ifrån Herren, så kan det få sprida sig och bli till en fantastisk väckelse. Han väljer svaga, bräckliga människor som dig och mig. Han valde en synderska, kvinna vid brunnen, som hade haft 5 män, utvalde han, och hon fick bli till räddning för en hel bygd. Han utvalde Mose, som inte kunde tala enligt honom själv och som var en mördare. Han utvalde Paulus, som under hela sitt liv kom att grämas över att han hade varit med och korsfästa de troende. Så fick utvalde han Paulus ändå och fick bli till en sån rik välsignelse. Det står så här ifrån andra Korinthierbrevet 12. Andra Korinthierbrevet 12. Och det säger då Herren till Paulus, som jag nyss nämnde. Andra Korinthierbrevet 12. Andra Korinthierbrevet 12 ifrån vers 9. Men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst, säger han, citerar Gud där. Och så säger han vidare, Paulus: därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Tänk, vilken Gud. Vilken fantastisk Gud. Jag tycker det är så gripande. Och det ger en sån sånt, det ger ett sånt hopp för mig, och jag hoppas att det ger sånt hopp för dig också. Att det kanske är just dig som Gud vill använda, och det vill han också, det är jag säker på. Gud välsigne dig och mig. Jag ska avsluta, jag vill läsa det här bibelordet också, för det kom till mig också innan jag säger amen. Jesaja 55. Och det är på något sätt bekräftar ju, Gamla testamentet bekräftar det här, vad vi har läst till som inledningsord, kan vi väl konstatera. Jesaja 55, det står så här från vers 8. Och jag läser från 1917 års översättning. Jag tyckte att den talar starkt. Jesaja 55 och 8. Och då förstår vi liksom att Gud, han är så mycket större än att det står ju så här, att Gud förmår att göra så mycket mer än vad vi kan tänka. Han är så mycket större. Det är en stor Gud vi har. Jesaja 55, 8. Se, mina tankar är och icke edra tankar, och edra vägar är icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är och mina vägar högre än edra vägar, och mina tankar högre än era tankar. Amen. Tack kära Jesus, Herre, att du ska välsigna ditt eget ord, Herre. Tack att du är så underbar, Herre. Tack för att du låter din heliga ande få möta med oss i den här stunden. Tack för att vi ska få uppleva kraften i vår svaghet, Herre. Tack för din kraft i våra liv, Herre. Tack för att du vill låta din heliga ande leda och styra oss i fortsättningen också. Gode Gud, när vi lämnar, ja, redan här och nu, Herre, i den här gudstjänsten, så vill du, himmelske Fader, låta din ledning och låta din heliga ande leda oss var och en. Och när vi lämnar också gudstjänsten och går hem till vardagen, så vill du, Herre, också leda oss, himmelske Fader, och styra oss. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen. Halleluja.